tillfrisknat från min alkoholism. Men det var så här, jag kunde inte sluta supa mer på självkännedom och viljestyrka, utan det behövdes något annat för min del. Och det är det som är miraklet i mitt liv. Jag kan berätta lite grann om mig själv. Den 28 september 1994, det var samma dygn som Estonia gick under, då fick jag en dödsdom av en läkare på lasarettet i Söderhamn. Han sa så här till mig: Larsson, du har högst 1 år eller högst 2 år kvar att leva, sa han. Och det sa han därför att jag hade så mycket, mycket dåliga levervärden. Och jag vet att jag satt och tittade på TV när de höll på och försökte rädda folk från Estonia. Och jag tänkte att de här människorna, de hade aldrig något val. Men det har jag haft. Och jag undrar hur jag skulle välja om jag fick en ny chans. Och den chansen fick jag. Men det första jag gjorde var någon typiskt alkoholistiskt. Jag tog och rymde från lasarettet där i Söderhamn och fortsatte att supa ungefär en vecka. Och under den här tiden så hände en del märkliga saker som jag inte tänker gå in på här. Men jag kan bara konstatera att jag blev nykter den 7 oktober 1994. Dels genom behandling då, men till största delen genom att jag fick kontakt med gemenskapen Anonyma Alkoholister. Och efter en tid i gemenskapen så hittade jag en bok där som ingen läste i, men jag hittade den och lånade den för att titta lite mer in. Och den boken hette Anonyma Alkoholister, eller Stora boken som den allmänt kallas då. Jag stod och skaffade mig en eget exemplar av den där boken. Jag förstod någonstans inuti mig att den här boken var mycket viktig. Och först så läste jag igenom den ungefär som man läser en roman då, men jag fastnade för ett par saker i den här boken. Bland annat så stod det där på sidan 7 i den här boken, så stod det så här. Om man tittar på några rader nerifrån slutet på den sidan, så står det så här: men för den som inser att han fått ett problem med alkohol och som förgäves försökt att på egen hand komma till rätta med det, tror jag att ett ingående studium av denna bok är den bästa tänkbara början till bättring. Och sen om jag går vidare till sidan 163 i den här fantastiska boken, så står det så här högst upp: studera AA:s bok, läs den inte bara. Och jag började att studera den här boken. Jag gick sakta igenom sida för sida, stycke för stycke. Och efter 3 månader så hade jag gått igenom det här programmet som finns beskrivet i den här boken. Och det märkliga hände att min besatthet efter alkohol försvann. Och det har inte återkommit sedan dess. Det är det här som är miraklet i mitt liv. För att före det här så hade jag i över 30 års tid varit besatt av tanken på att dricka alkohol. Den förföljde mig dygnet runt. Va? Men idag, det är drygt 5 år senare, då, så lever jag ett bra liv. Och eller för att citera Stora boken, så står det på sidan 39, andra raden uppifrån. Så står det så här: vi har funnit mycket av himmelriket har kastats in i ett slags fjärde dimension, vilken vi aldrig vågat drömma om. Och min mening med de här banden och de här inspelningarna är att jag vill dela med mig vad jag har lärt mig genom att studera Stora boken. Jag har också lyssnat och lärt av Jo och Charles i bandinspelningen från Amerika. Men den mesta kunskapen, det har jag fått av en kille som heter Bob S. Och han är med i en grupp som heter The Fourth Dimension Group i USA. Och den gruppen har funnits i många år, och där lär man ut vad Stora boken säger. I Söderhamn finns en A-grupp som heter The James Club. Där har vi möten som enbart handlar om att lära ut AAs ursprungliga program. Stora bokens program, inte gemenskapens program. Det finns nämligen stor skillnad där. I The James Club så visar vi videofilmer och sen har vi nybörjarmöten då, som vägleder i att studera den här stora boken. Även i Bollnäs finns det möten i The James Clubs anda. Det här var lite grann av inledningen till de här banden så att säga. Och om man tittar på den engelska originalboken och tittar på omslaget i den, så står det längst ner till höger att det här är the basic text. Och för mig innebär det att det är alltså en text, en lärobok helt enkelt, som jag bör studera, som jag sa förut. Det finns även tre direktiv som jag tycker är bra i den här boken. Det står så här i förordet till första utgåvan då. Så står det så här: avsikten med denna bok är att visa andra alkoholister exakt hur vi tillfrisknar nu. På sidan 41 så står det: vidare ges klara beskrivningar som klargör hur vi tillfrisknade. I engelska texten står det clear cut directions. Om man tittar på sidan 80, långt ner på sidan där, så står det: om vi noggrant följt direktiven har vi börjat känna hans ande genomströmma oss. För mig handlar det alltså om direktiv. Det står att det ska vara förslag. Men kom ihåg att det står att det ska vara ett förslag på ett program för tillfrisknande. Och sen, om jag köper det förslaget, då handlar det om direktiv. Inom gemenskapen anonyma alkoholister så förekommer det mycket feltolkningar enligt mitt sätt att se. Man pratar om att på något sätt att 12 och 12, att det är grundboken för AA. Men vi ska veta en sak, att i 12 och 12, den skrevs alltså ungefär 18 år efter tillkomsten av AA. Och den skrevs, om man läser i Pass It On, Bill Wilsons biografi, så står det där att den texten var menat för gamlingar och inte för nykomlingar. Det är alltså ett sätt att fördjupa texten av de här stegena. Men det är inte hur man ska ta stegena. Det står ingenstans i 12 och 12 hur man förbereder sig för att ta stegena. Det står inte när man ska ta dem. Det står inte exakt hur man ska ta dem. Det finns inga löften i 12 och 12. Och inte hur stegen hänger ihop heller. Det kan man inte heller få klart för sig där. Men alltihop där får jag klart som om jag läser ursprungsboken Anonyma Alkoholisten. Den är upplagd på ett visst sätt. Och man kan säga att det första man behöver ta reda på när man har ett problem, det är alltså vad problemet består av. Och i AA-termer så är det steg ett. Och det får jag reda på att jag är maktlös eller kraftlös då. Och det finns beskrivet på sidorna 13-38. Och sen på sidorna 42-51. Sen när jag vet vad problemet är, då vill jag ha reda på en lösning. Och det är dit jag vill, vad jag vill till lösningen. Och det är alltså steg två. Där jag hittar alltså en kraft som kan hjälpa mig. Och den kraften finns beskriven på sidorna 33-62. Sen när jag vet vart jag står så att säga i problemet, och jag ser lösningen där framme, och dit vill jag alltså. Och steg 3 till och med 11 handlar om det handlingsprogrammet, alltså hur vi tog oss dit. Och det är sidorna 63-79. Förlåt mig, jag sa steg 3-11. Jag menar steg 3, 3 till och med 9. Herre. Det är handlingsprogrammet. Och sen när jag har lärt mig det handlingsprogrammet då, så vill jag ju gärna stanna kvar där. Och det är alltså de här stegen som även kallas för tillväxt- och underhållsstegen. Det är steg 10-12. Och de finns beskrivna på sidorna 79-93. Det är ju så här att om man läser i förorden här på i den här boken, så kan man titta på sidan 12 exempelvis. Så finns det lite statistik där. Det står så här i andra stycket nerifrån. Av de alkoholister som kom till AA och verkligen försökte blev 50% nyktra genast och förblev så. 25% blev nyktra efter några återfall, och av de återstående visade de som stannade inom AA förbättringar. Man läser boken Dr. Bob and the Good Old Timers, så finner man där i ett kapitel att man beskriver vad som hände i Cleveland. Där var det så höga siffror som 93% tillfrisknande i början på 40-talet. Och kom ihåg vad som stod här. Det stod att av de alkoholister som kom till AA och verkligen försökte. Och verkligen försökte. De gick inte på 90 möten på 90 dagar på den här tiden. För det fanns inte 90 möten på 90 dagar. Utan vad de försökte var att följa AA:s program, som det står i stora boken. Och för att försöka någonting så behöver jag ju lära mig reglerna för det jag försöker. Jag kan inte gärna sätta mig och spela schack om jag inte kan. Jag kan inte försöka spela schack om jag inte kan reglerna. Så det är viktigt att lära sig vad som står i stora boken och sen försöka applicera det på sitt liv. Det var vad de gjorde, och därför var det så mycket tillfrisknande. Jag tror inte AA idag kommer upp i närheten av de här siffrorna. Och det undrar jag om det inte beror på att vi kanske inte verkligen försöker. Det är många som undrar lite grann över de här stegen, varifrån de kom och så vidare. Och AA:s historia, kan man säga, börjar, man kan läsa om den i boken, och det tänker jag göra. Jag tänkte gå till sidan 39. Mitt på sidan där så börjar ett stycke med en amerikansk affärsman. Den mannen heter Roland Hazard. Det var alltså 1930-31 som det här hände. En amerikansk affärsman hade stora förutsättningar, sunt förnuft och utmärkt karaktär. Under åratal hade han hjälplöst åkt från ett sjukhus till ett annat. Han hade konsulterat Amerikas bäst kända psykiatriker. Han hade rest till Europa och sökt hjälp hos den välkände läkaren, psykiatriken Dr. Jung. Och som personligen tog hand om honom. Fast den erfarenheten hade gjort honom skeptisk, avslutade han behandlingen med nytt självförtroende. Hans fysiska och psykiska tillstånd var ovanligt gott. Framförallt trodde han att han hade uppnått en så djup kännedom om hur hans inre arbetade, om dess dunkla källor, att ett återfall var otänkbart. Trots detta, inom kort tid var han berusad igen. Han kunde inte tillfredsställande förklara sitt nederlag för sig själv. Så han återvände till sin läkare, vilken han beundrade, och frågade honom direkt varför han inte kunde bli frisk. Han önskade över allt annat återfå kontrollen över sig själv. Han var förståndig och välbalanserad då det gällde andra problem. Trots det hade han ingen som helst kontroll över sitt drickande. Varför var det så? Han bad läkaren att säga honom hela sanningen, och han fick den. Enligt läkarens åsikt var han ett hopplöst fall. Han skulle aldrig kunna återta sin ställning i samhället. Han skulle vara tvungen att spärra in sig bakom lås och bom eller anställa en livvakt om man väntade sig att leva länge. Detta var en berömd läkares åsikt. Men denne man lever fortfarande och han är en fri man. Han behövde ingen livvakt och han är inte inspärrad. Han kan utan rädsla resa vart som helst på jorden dit andra fria människor kan resa, under förutsättning att han är villig att iaktta vissa enkla regler. Somliga av våra alkoholskadade läsare tror kanske att de kan klara sig utan andlig hjälp. Låt oss berätta fortsättningen av samtalet som vår vän hade med sin läkare. Doktorn sa: "Ni har en kronisk alkoholist sätt att reagera. Jag har aldrig sett ett enda fall tillfriskna när tillståndet var så långt framskridet som det är hos er." Vår vän kände det som om helvetes portar med en skräll slagit igen bakom honom. Han sa till läkaren: "Finns det inget undantag?" "Jo", svarade doktorn, "det finns. Undantag i sådana fall som ert har inträffat allt sedan äldsta tider. Här och där, då och då, har alkoholister haft vad som kallas för levande andliga upplevelser. För mig är dessa upplevelser rena under. De verkar till sin natur som ett känslomässigt uppbyggelsearbete. De idéer, känslor och attityder som en gång var de dominerande krafterna hos dessa människor förkastas plötsligt och fullständigt nya åsikter och motiv börjar dominera. Faktum är att jag har försökt att framkalla något av detta känslomässiga uppbyggnadsarbete inom er. Hos många människor är de metoder jag använt framgångsrika, men jag har aldrig lyckats med en alkoholist av er natur." När vår vän hörde detta blev han något lättad, för, tänkte han, när allt kommer omkring är jag en god kyrkobesökare. Detta hopp krossades dock när läkaren talade om för honom att även om hans religiösa övertygelse var stark, så hade den inte gett honom den nödvändiga levande andliga upplevelsen. Detta var en fruktansvärda situation som vår vän befann sig i när han fick den starka upplevelsen som gjorde honom till en fri man. Ja, Roland, han åkte tillbaks till New York han, och gick med i Oxfordgruppen. Det var en religiös sammanslutning som fanns och var mycket populär på 30-talet, 20- och 30-talet. Och inom Oxfordgruppen där hittade han ett program som gjorde att han fick den här inre upplevelsen då, som det står beskrivet om, och tillfrisknade från sin alkoholism. I Oxfordgruppen använde man sig av någonting som man kallade för fyra absoluter. Det var absolut ärlighet, absolut renhet, absolut osjälviskhet och absolut kärlek. Och det här var ju, Oxfordgruppen var inte riktad till speciellt alkoholister, utan det var till människor överhuvudtaget som försökte söka sig tillbaka till den ursprungliga kristendomen. Och det var det också gruppen höll på med. Men Roland, han tillfrisknade alltså. Men om jag fortsätter att läsa här, precis där jag slutade, så står det: "Vi, i vår tur", när det står vi här, så är det Bill det menas, va? Bill Wilson, en av AA:s grundare. "Vi i vår tur sökte efter samma räddning lika desperat som en drunknande." Alltså ungefär samtidigt 1933. Om man går till sidan 25 så ska vi se vad som hände där. Det är alltså på någon gång under 1933. Så står det så här i andra stycket nerifrån: "Min svåger är läkare och genom hans och min mors vänliga omsorg placerades jag på ett välkänt sjukhus för mental och fysisk uppbyggnad av alkoholister. Under en så kallad belladonnakur klarnade min hjärna. Bad och lätt motion hjälpte mycket. Bäst av allt var att jag träffade en vänlig läkare. Den här läkaren, han hette Silkworth. Dr. Silkworth. Som förklarade att även om jag verkligen bytt mig själv så dumt åt, så hade jag varit allvarligt sjuk, kroppsligt och själsligt. Och här fick alltså den här Bill, han fick alltså reda på att hans besvär, han fick alltså reda på problemet, så att säga, va, med honom. Att han var kroppsligt sjuk och själsligt sjuk. Om vi går vidare till sidan 26. Högst upp där står det: här var svaret på problemet, självkännedom. Men det var det inte, för en hemska dag kom när jag drack igen. Han hade alltså hittat problemet, vad det var fel på honom, och han kände sig själv rätt väl, va? Och det gjorde han, trodde att han skulle klara det här. Han hade alltså hittat fel lösning, så att säga. Mitten på sidan så står det när Bill här tar sitt första steg. Det står att inga ord kan beskriva den ensamhet och förtvivlan jag fann i denna bittra självömkan. Kvicksand omgav mig i alla riktningar. Jag hade mött min överman. Jag var krossad. Alkoholen var min besegrare. Då kan man tänka på att när Bill tog det här första steget så fanns det inget AA. Utan han hade ingenstans att vända sig. Så han fortsatte att supa i den här desperationen. Och om man tittar på den här sidan så ser man när han sätter igång och supa för sista gången, så att säga. Längst ner på sidan så står det, nu har vi hunnit fram till 1934. Då står det så här: mitt drömmeri avbröts av telefonen. En gammal skolkamrat, och den skolkamraten hette Eddie, frågade med pigg röst om man fick komma över. Han var nykter. Det var åratal sedan jag kunde påminna mig honom i New York i ett sådant tillstånd. Jag var förvånad. Ryktet sade att han blivit omhändertagen för kronisk alkoholism. Jag undrade hur han hade lyckats fly. Naturligtvis skulle han äta middag med oss och sedan kunde jag dricka öppet tillsammans med honom. Utan att fundera på hans välfärd tänkte jag bara på att återuppliva stämningen från gamla dagar. Jag erinrade mig den gången då vi hade chartrat ett plan för att fortsätta en spritorgie på annan ort. Hans ankomst idag var en oas i denna trista öken av hopplöshet. Just det, en oas. Drinkar är sådana. Dörren öppnades och där stod han, frisk och blomstrande. Det fanns någonting i hans ögon. Han var på ett oförklarligt sätt annorlunda. Vad hade hänt? Jag sköt en drink över bordet. Han tackade nej. Besviken men nyfiken undrade jag vad som hade tagit åt karln. Han var inte sig själv. Säg, vad ska det här betyda, frågade jag. Han såg mig rakt i ögonen. Enkelt men leende sa han: jag har blivit religiös. Jag blev förskräckt. Jaså, på det viset. Förra sommaren en tokig alkoholist, och nu misstänkte jag en religiös tok. Han hade den där blicken. Ja, den gamla gossen var alldeles upptänd. Men Gud var med honom. Låt honom bara svamla. När allt kommer omkring skulle mitt gin räcka längre än hans predikningar. Men han svamlade inte. På ett objektivt sätt berättade han att två män, och de här två männen, de hette Roland och Zebra. Och den här Roland, det är samma Roland som var hos Dr. Jung 1931. Han var fortfarande nykter och hade som en del i sitt tillfrisknande så försökte han hjälpa andra alkoholister. Och bland annat hade han träffat på denna Ebbe då. Och hade spridit det här budskapet, det här programmet vidare till honom. På ett objektivt sätt berättade han att två män hade kommit upp i rätten och övertygat domaren att ge honom villkorlig dom. De hade talat om en enkel religiös idé. Det är alltså de här fyra absoluterna jag pratade om förut. Och ett praktiskt program för aktivitet. Detta hade hänt för 2 månader sedan och resultatet talade för sig själv. Det hade lyckats. Han hade kommit för att berätta om sin erfarenhet för mig, om jag ville lyssna. Jag var upprörd men intresserad. Ja, visst var jag intresserad. Jag måste vara det. Jag var ju utan hopp. Sen fortsätter de här 2 männen och pratar. Och Ebby pratar om Gud och så vidare. Och Bill här, han är motståndare till allt det. För han kallar sig själv agnostiker eller ateist. Ja, och han tror inte ett dugg. Innerst inne kanske han gör det, men han visar inte det i alla fall. Men efter mycket om och men så kommer vi fram till sidan 29. Där tar Bill här sitt andra steg. Om man tittar på 3:e stycket nerifrån så står det med stora bokstäver. Det var bara fråga om att vara villig att tro på en makt starkare än jag själv. Ingenting annat begärdes av mig till att börja med. Där tar alltså Bill steg 2. Och de satt och fortsatte att resonera här, men han i alla fall går därifrån, Ebby. Och sen efter ett par dagar så Bill alltså fortsätter att dricka, men han grunnar mycket på det här. Och till sist efter ett par dagar så söker han upp Towns Hospital då, igen. Och det blir han inlagd för sista gången. Och där står det vad han gör under ett par dagars tid. Han var inlagd där den 10 december 1934 och utskriven den 17 eller 18 december samma år då. Och på den här veckan så hinner han med att göra rätt mycket. Om man tittar på 1:a stycket på sidan 30 så står det så här. Där vände jag mig själv ödmjuk till Gud så som jag då uppfattade honom för att han skulle göra med mig vad han önskade. Jag placerade mig utan reservation i hans händer och under hans ledning. Jag medgav för första gången att av mig själv kunde jag ingenting uträtta, att utan honom var jag förlorad. Det är steg 3. Jag insåg utan omsvep mina fel. Det är steg 4. Och var villig att låta min nyfunna vän avlägsna den med rötter och allt. Det är steg 6 och 7. Jag har inte druckit sprit sedan dess. Min skolkamrat besökte mig och jag satte honom fullständigt in i mina problem och svårigheter. Det är steg 5. Vi gjorde upp en lista på människor som jag hade skadat eller mot vilka jag kände motvilja. Det är steg 8. Jag uttryckte min bestämda vilja att ta kontakt med dessa människor och om möjligt gottgöra vad jag felat. Det är steg 9. Jag skulle aldrig mer kritisera dem. Jag skulle rätta till allt sådant efter allra bästa förmåga. Steg 10. Jag skulle pröva mitt tänkesätt med det nya gudsmedvetandet som riktlinje. Sunt förnuft skulle alltså bli känslomässigt förnuft. Jag skulle lugnt sitta stilla när jag var i tvivelsmål och endast bedja om ledning och styrka att möta mina problem på det sätt han önskade. Jag skulle aldrig bedja om någonting för egen del, utom när min bön hade att göra med min hjälp till andra. Det är steg 11. Endast då kunde jag vänta mig att bli bönhörd. Men den hjälp jag fick skulle, visade sig, bli stor. Min vän försäkrade mig att när detta var gjort skulle jag komma att stå i ett nytt förhållande till min skapare. Det är det andliga uppvaknandet i steg 12. Att jag skulle ha förutsättningar för ett nytt sätt att leva. Ett sätt som var lösningen på alla mina problem. Tro på Guds makt plus tillräcklig beredvillighet, ärlighet och ödmjukhet att upprätta och upprätthålla en ny tingens ordning var de viktigaste förutsättningarna. Det är en del av steg 12. Om man hoppar över till sidan 31 och går ner till 4:e stycket så står det så här. Min vän hade betonat den absoluta nödvändigheten att låta dessa principer komma till uttryck i allt mitt handlande och tänkande. Framförallt var det viktigt att arbeta med andra, så som han hade arbetat med mig. Tro utan arbete var död, sade han. Det är alltså den andra delen av steg 12. Men vad hände med Bill då? Och längst ner på sidan 30 så står det beskrivet hans andliga uppvaknande. Det står så här. Detta var revolutionerande och drastiska förslag, men i samma ögonblick som jag fullständigt accepterade dem var resultatet snabbt och vittgående. Där fanns en känsla av seger, följd av en sådan frid och en sådan sinnesro som jag aldrig förut känt. Jag uppfylldes av absolut tillit. Jag kände mig renad som en stark, frisk vind svept genom mig. Gud kommer till de flesta gradvis, men hans kontakt med mig var plötslig och djupgående. Bill tillfrisknade på en gång ifrån alkoholism. Och det han gjorde var att han kom ut från sjukhuset då den 17 eller 18 december 1934. Och på en gång så satt han igång att försöka hjälpa andra alkoholister. Han gjorde felet att han gick ut och predikade för dem. Han talade om för dem precis vad de skulle göra och han pratade om sin andliga upplevelse. Tills han en dag var upp igen till Dr. Silkvus och pratade med honom. Och då sa han så här till Bill att Bill, jag har hört talas om att du går ut och predikar för andra alkoholister. Att du pratar om din upplevelse. Att du inte gör som jag gjorde med dig. Att du först talar om det här problemet. Att du pratar om problemet. Att du gör alkoholisterna att de får se att de har en sjukdom som är mental och fysisk. Det här tog Bill till sig. Och i samma veva så skulle han fick han en chans att komma tillbaka till sitt ursprungliga arbete som var, han var alltså från början framgångsrik börsmäklare på Wall Street. Men då i början på 1935 i maj då så skulle han få chansen att åka till stället som heter Akron i Ohio och göra en affär. Och om man går till sidan 128 så står det om den här resan. Det står så här högst upp. År 1935 gjorde en av våra medlemmar, det är alltså Bill, en resa till en viss stad i amerikanska västern. Det är Akron. Sett ur affärssynpunkt blev resan ett misslyckande. Om han hade lyckats med sitt uppdrag skulle han finansiellt ha kommit på fötter igen. Vilket vid denna tidpunkt tycktes vara av vital betydelse. Men hans affärsspekulation slutade med ett fullständigt nederlag. Detta resulterade i starka hatkänslor och antipatier. Bittert besviken befann han sig i en underlig situation. Misstrodd och nästan ruinerad. Han var fortfarande fysiskt svag och hade varit nykter bara några få månader. Och han insåg att hans situation var riskfylld. Han ville väldigt gärna tala med någon, men vem? En trist eftermiddag gick han genom hotellvestibulen och undrade hur han skulle kunna betala räkningen. I ena ändan av rummet fanns en förteckning över traktens kyrkor. En bit därifrån fanns dörren som ledde till en inbjudande bar. Han kunde se de glada människorna där inne. Där skulle han finna sällskap och avkoppling. Om han inte fick ett par drinkar skulle han inte ha mod att göra sig bekant med någon och skulle komma att tillbringa en mycket ensam weekend. Naturligtvis kunde han inte dricka, men varför inte sitta vid ett bord med en läskedryck framför sig? När allt kommer omkring hade han inte varit nykter nästan 6 månader nu. Kanske kunde han klara av, låt oss säga, 3 drinkar, inte mera. Rädslan fick grepp om honom. Han var ute på tunn is. Om igen det gamla lurande vansinnet, den första drinken. Men hur skulle det gå med hans familj och det ansvar han kände mot de människor som skulle dö därför att de inte visste på vilket sätt de skulle kunna bli friska? de där andra alkoholisterna. Med en rysning vände han sig bort och gick fram till kyrkoförteckningen. Musik och glatt prat nådde honom fortfarande från baren. Det måste finnas många alkoholister i den här staden. Han skulle ringa upp en präst. Hans sunda förnuft återvände och han tackade Gud. Han valde på måfå en kyrka i förteckningen, gick in i en telefonhytt och lyfte på luren. Hans telefonsamtal ledde honom snart till en av stadens invånare. Och det är doktor Bob som blev en av grundarna av AA. Som fastän han ytligt sett var duglig och respekterad, nu närmade sig det yttersta stadiet av en alkoholists förtvivlan. Det var den vanliga situationen, hemmet i farozonen, hustrun sjuk, barnen skrämda, räkningarna obetalda och samhällsställningen hotad. Han hade en desperat önskan att sluta, men såg ingen utväg. Han hade redan försökt många sätt att undkomma. Han var pinsamt medveten om att han på något sätt var onormal, men han insåg inte till fullo vad som menades med att vara alkoholist. När vår vän berättade sina erfarenheter höll mannen med om att hur stor viljestyrka han än mobiliserade kunde han inte sluta dricka för någon längre tid. Han instämde i att en inre upplevelse var absolut nödvändig. Men det föreslagna tillvägagångssättet verkade vara ett högt pris att betala. Alltså det är steg 4-9 som han tyckte var för jobbet. Han berättade hur han levde i en ständig oro för dem som skulle kunna upptäcka hans alkoholism. Han hade naturligtvis den välkända alkoholistiska uppfattningen att det var få som visste om att han drack. Varför, så resonerade han, skulle han förlora det som ännu fanns kvar av praktiken? Att vara dum nog att erkänna sitt predikament för människor på vilka han förtjänade sitt levebröd skulle bara medföra ännu mera lidande för familjen. Han skulle göra vad som helst, sa han, men inte det. Han ville alltså inte åka ut och gottgöra folk. Va? Han ville inte prata om att han var alkoholist. Han trodde att ingen visste om det. Och han vägrade alltså att göra steg 9, kan man säga. Men han hade i alla fall blivit nyfiken, så han bjöd hem vår vän till sig. Någon tid senare, just när han trodde att han hade fått kontroll över sitt spritbegär, kom han in i en fruktansvärd superperiod. För honom var detta supande som avslutade allt supande. Han förstod att han var tvungen att ärligt acceptera sina problem, så att Gud, som han uppfattade honom, skulle kunna hjälpa honom med att besegra dem. Där insåg han alltså att jag måste köpa hela det här programmet. Va? Annars så kommer jag inte klara mig. Och han tog sin sista sup den 10/6/1935. Och det är från det datumet man räknar att AA föddes. Vad gjorde då doktor Bob? Samma dag som han tog sin sista sup. En morgon tog han tjuren vid hornen och började berätta för dem han varit rädd för, vilken hans bekymmer hade varit. Han fann att han blev förvånansvärt väl mottagen och upptäckte att många visste om att han drack. Han satte sig i bilen och gjorde en rundtur till människor som han hade skadat. Han darrade av rädsla när han började, för det här skulle mycket väl kunna betyda ruin. Speciellt för en person med hans verksamhetsfält. Vid midnatt kom han hem en smula uppskakad, men mycket lycklig. Han har inte tagit en sup sedan dess. Som vi ska få se senare betyder han nu mycket för människorna i sin hemtrakt. Och det mesta av de skador som 30 år av hårt drickande har förorsakat reparerade han på 4 år. Det var alltså lite grann av hur mötet mellan Bill och Bob kom till. Va? Man kan se här att det började alltså med doktor Jung, som sprider ett budskap vidare till Roland, som fortsättningsvis sprider det till Abby, som sprider det till Bill, och Bill fortsätter att sprida sitt budskap till doktor Bob. Och det är de två som alltså startar AA. Och när AA var 2 år gammal, 1937, så träffades Bill och Bob. Bill brukar åka hem och hälsa på Bob. Och då satt de en dag där i vardagsrummet och diskuterade. Och då räknade de hur många som hade blivit nyktra på de här 2 åren. Och de kom fram till att ungefär 40 stycken människor var nyktra. Och samtidigt kom de fram till att redan där, efter 2 års tid och bland 40 alkoholister, så hade det här budskapet börjat bli lite urvattnat. Man såg en risk i det här. Och man bestämde sig att man skulle skriva en bok, eller man hade det som ett förslag, att man behövde skriva ner det här programmet. Och det man gjorde då var att man träffade med den gruppen alkoholister som fanns i Akron då på kvällen, och så lade man fram ett förslag om att man skulle försöka bygga upp sjukhus. Man skulle försöka utbilda missionärer och man skulle skriva en bok som beskrev programmet. Och av de här 3 förslagen så var det ett som blev verkställt, så att säga, va? Som de andra godtog, och det var att skriva en bok. Och den boken satt Bill igång att skriva. Det var han som fick det uppdraget. Och han höll på i 2 år och skrev på den här boken. Och när den kom ut 1939, då var AA, bestod det av ungefär 100 män och kvinnor då, som hade tillfrisknat från den här sjukdomen. Och alla de 100 gick med på och godkände den här boken. Att det här, så här ser AA:s program ut. Inget annat. Och det här programmet har inte ändrats sen den kom ut första gången. De 11 första kapitlerna är kvar orörda. Det är bara de där personliga berättelserna som har ändrats genom åren. Och det här är viktigt att komma ihåg. Om jag vill ha var de första 100 människorna fick, då behöver jag följa exakt vad de gjorde. Och inte komma med egna idéer vad jag bör göra. Så det här snacket om att ta det du behöver och lämna resten. Jag behöver ta allt som de 100 tog. Och det står i den här boken Anonyma Alkoholister. Och det finns 2 AA enligt mitt sätt att se det idag. Det är dels boken som är den första. Det är det första AA. Från namnet på boken så tog gemenskapen namnet Anonyma Alkoholister. Från början var det samma sak, va? Gemenskapen och boken var samma sak. Man följde programmet exakt. Men under åren som har gått så har det blivit lite urvattnat. Gemenskapen har på något sätt skaffat ett eget program. Och det programmet har inte jag blivit nykter på. Utan det jag har blivit nykter på, det är att följa det ursprungliga AA-programmet som finns i boken Anonyma Alkoholister.